Podplay.
Högt över Saari Järvis moar är en mycket, mycket känd finsk roman skriven av Väinö Linna. Den gav en röst, en helhet åt den finska jordbruksbefolkningen. Min kompis Petri, som du har kallat...
Finnen.
Ja, du har kallat honom för alkoholist också.
Det är faktiskt du som gör.
Mm-mm. Han har berättat för mig att i Finland är det lag på munskydd. Uh-huh. I Sverige blir vi förbannade för att vi inte får gå och shoppa ensamma och gå hem från krogen klockan 20.00. Hur kommer det sig att Finland har fått befolkningen att lyda mer än Sverige, som av hävd är ett auktoritetslydande, naivt och godtroget folk, Hans Wiklund i podden?
Ja, av samma skäl som alltid, att enligt alla bedömningar och undersökningar så visar det sig att Finland, finnarna, är det lyckligaste folket på jorden.
Just det, det kommer en sån undersökning. Mm. Lyckligast är du nu som har ett nytt färskt avsnitt av Off Limits framför dig. Vi traskar på här i marschkolonnen mot Madrid. Nej, men vart är vi på väg, Hans?
Ja, vi kan väl gå till Madrid om du vill.
Vi kan gå till Madrid.
Det för
jag längtar till Spanien. Jag vill inte säga att jag är Dan Eliasson, men visst längtar man ner till
inbördeskriget.
Exakt. Pedro, den glade Carmencitan, som också var hovnarr åt tjuren Ferdinand. Den här veckan tar vi upp bland annat Dan Eliassons Gran Canaria-resa som återigen blev aktuell.
Mm.
Och så ska vi ut och jobba på gården hemma hos Fredrik Federlein.
Just det, precis. Hjälpa till lite, spänna upp staket och köra lite skottkärra med varann.
Just det.
Och sen har vi George Floyd-rättegången som satte igång i veckan i USA. Och vad var det med? Jo, vi ska ju prata om det senaste tillskottet i kungahuset. En förtjusande lille Julian som är den senaste prinsen som inte får prins och inte får något apanage utan får klara sig bäst fan han vill, vilket vi tycker är väldigt orättvist. Och vi ska starta en insamling på Facebook, ungefär som Hanif Bali gör för olika offer.
Mm. Är det en klasskamp det här avsnittet?
Ja.
Ja, för en av de våra, alltså
arbetets söner,
förenen veder. Trampa på i klaveret. Det här är podden Off Limits och vi tillägnar hela den här podden faktiskt till Julian Herbert Folke, som alltså är det nytillkomna tillskottet av prinsessan Sofia. Och nu kommer in, ursäkta mig här.
Ja, vad är det nu då?
Hur många gånger har det hänt tidigare?
Nej.
Vänta, vad är det här? Vem är det?
Ja, på alla år så har det kanske hänt 20 gånger.
Det är Göran Lambert som berättar att han har lyssnat på den här podden ungefär 20 gånger under alla år. Göran Lambert kommer inte undan. Vi sänder den här podden live ifrån Göran Lamberts trädgård. Framför campingbordet ska vi hålla en presskonferens tillsammans med kladdkakan. Förlåt mig, tafskakan Göran Lamberts. Det här är podden Off Limits. Let's go to war, som Sandy Woodward sa i Falklandskriget när man sänkte... pansar... Vad heter...
Nej, de gjorde ingenting. De sköt på en sten ute i vattnet. Det var inget krig, Jonas.
Säg det till de brittiska anhöriggrupperna, till de brittiska veteranerna i 101 Paris, som gick först in när de sänkte Argentina och pansarskeppet Belgrano.
Det räcker med att de lyssnar på den här podden och den börjar nu.
Här går ut innan det börjar.
Nu hör jag ingenting här.
Det tror jag är fördelaktigt just i ditt fall, Hans. Hans Wiklund...
Ja, vänta nu här. Titta, där sitter Jonas. Nu ska vi överraska Jonas på födelsedagen. Tänk att han skulle bli så stor. Ja,
ska vi skoja så han blir jätterädd, lilla Jonas. Som en chock.
Kommer du ihåg när vi var hos morbror Torsten i Grebbestad? Vi sa att vi skulle gå ifrån honom, så satt vi ut honom i skogen.
Radioteatern ger morbror Torsten och den hemska sommaren. Hans Wiklund i studion, Jonas Lindskov rattar kanelerna. Du har nyss varit hos på läkarbesök, Lindskov.
Mm,
underbart. Vad kostar sånt då? Det känns skönt, tror jag.
Jag behöver faktiskt inte betala.
Men var du hos thai-massagen eller var du hos läkaren verkligen?
Oklart.
Producent Lindskov, som drar in pengar på den här podden, de som deltar och utför arbetet, så att säga promdragarna vid Volga, är som vanligt undertecknad Jonas Nilsson och han som härmade Torsten Liljekrona, som var farbror Melker i Saltkråkan. Hans Wiklund, känd från film och tv. Du berättade en bra grej när vi stövlade in här och jag försökte dölja min alkoholstank i munhålan.
Mm.
Du har ju träffat Iggy Pop alltså en av mina grundidoler, The Godfather of Punk, har du träffat och suttit och chitchattat med. Hans, kom ut nu som Iggy Pop-vän.
Ja, jag är en stor Iggy Pop-vän ska du veta. Jag var ju ganska tidig, tyckte ju väldigt mycket om Stooges, var ju helt fantastiskt när det dök upp. Då var jag ju liten och gick i kortbyxor.
Du hade ju inte ens hår på karamellen, pojken.
Nej, jag satt i sandlådan och åt mitt eget snor och sådär. Så att, men Iggy Pop är jag väldigt förtjust i, och jag fick tillfälle att träffa honom. Han var med i en film tillsammans med Johnny Depp, en John Waters-film som heter Cry Baby, som var en sorts pastisch på 50-talet och sådär, och Iggy Pop var med i den där filmen.
Iggy Pop är ju gammal kompis med Johnny Depp, alltså inte bara karriärmässigt utan även privat. De har, tror jag, har de inte tatuerat det här Skull and Bones, gamla piratmärket, som en massa... De har en tatuering som gör att de är för evigt förbrödrade, bla bla bla. Ungefär som när du och jag satt vid SS-läger eller i Nynberg och göt blod för att bekämpa på östfronten.
Ja, det gjorde vi. Men jag är inte säker på det här nu, men jag tror att Iggy Pop är inte från Detroit utan från Baltimore. Och att regissören John Waters också är från Baltimore, och hans filmer utspelar sig i Baltimore.
Just det. Iggy Pop, som jag tror växte upp otroligt enkelt på en sån här trailer park redan på tidigt 1960-tal. Och han heter ju egentligen Österberg, och det är ju efter hans nanny som var från Sverige faktiskt. Hon heter Österberg.
Ja, James Österberg.
Resten är så kallad Iggy-historia. Vet du vad han fick namnet Iggy Pop av? Nu är vi långt ner. Det låter som en rockklassikers morgonshow.
Ja, gud vad deppig. Vad är dammigt där?
Byt inte kanal. Vi
lämnar det här strax.
Ja, Iggy Pop, vad kommer namnet Iggy av?
Vet
han heter ju Roland Österberg. Va?
Nej, James.
James Osterberger, förlåt. Iggy är väl efter hans första band som heter Iguanas. Och eftersom han är väldigt, han är som Ralph Gyllenhammar i Mustasch. Han är enligt egen utsago en band-Hitler. Han bestämmer allting, och passar inte galoscherna så får man dra. Mm-hmm. Det är ju Ralph Gyllenhammar i Mustasch som har på stående fot avskedat en trummis i turnébussen. Alltså det är ju rock'n'roll.
Var det före efter han ställde ner den där glasflaskan mellan brösten på en kvinna?
Strax innan Mello.
Ja.
Jag vet faktiskt inte vad det var. Ja,
sånt som händer.
Iguanas heter hans Iggy Pops första band. Välkommen till Iggypodden, Iggypoppen. Vi har mycket på gång den här dagen, Hans. Du tjafsar om storbråket mellan... Jag trodde aldrig att det tänkte jag kunde göra så stor skillnad. Börje Salming har öppat på killen som ska frälsa hela Sverige. Nej, inte Anders Tegnell, inte Dan Eliasson, utan Zlatan Ibrahimovic.
Just precis.
Mannen vars staty berövades på en näsa i Malmö och sen fraktades upp för att stå staty vid Tele2s arena. Mm. Vad är det för bråk mellan Börje Salming och Zlatan?
Egentligen är det väl som vanligt inte så mycket bråk, utan det är väl mer... Börje har vid något tillfälle sagt, kanske han blivit tillfrågad, vad tycker du om Zlatans stil på planen? Och då har vi Börje på sitt lite norrländska sätt sagt att ja, jag tycker inte så mycket om när han håller på och gestikulerar och liksom ger sura miner åt medspelare. Det tycker inte jag är så trevligt.
Nej, men det är det ju inte.
Nej, det är det inte. Och sen så har det här lästs upp för Zlatan, och då säger Zlatan så här: ja, det verkar som Börje har fått några puckar för mycket i huvudet. Han borde sköta sitt, så sköter jag mitt.
Ja.
Och ja, visst. Och då kom det ett svar till faktiskt. Börje svarade på det här och sen sa ja, Zlatan har ju en poäng i det. Så det där las ju lika snabbt. Men Börje är ju väldigt förekommande, ofta i den här reklamfilmen med tyngdtäcket givetvis.
Exakt. Men jag tycker ändå att när det är kändisspråk i kvällstidningar sådär, så att kvällstidningen ringer upp en kändis och så påstår de att någon annan kändis har sagt någonting, och så får de en kommentar, och sen dagen efter så är det en fight i en kvällstidning. Ja. Nu har den här fighten lagt sig. Salming har lite grann bett om ursäkt, och Zlatan viftar ju inte längre på plan. Han är ju ödmjuk, han vinkar, han sjunger nationalsången, det som ansågs rasistiskt för 20 år sedan. Han är ju som vilken svennebanan som helst. Han är ju så lite halvtråkig som Forsberg och övriga gänget.
Ja, det är det där att han talar om sig själv i första person och ställer ett likhetstecken mellan sig själv och Gud Kristus. Det är väl det som kanske särskiljer honom lite grann från oss.
Ja, det skulle ju inte Party-Jan göra.
Nej, apropå kändisbråk då, Jonas. Jag försökte ringa till Expressen och så sa jag att jag har hamnat i bråk med radiomannen Jonas Nilsson, min kollega på radion och på poddarna. Han dök på mig och jag körde en slog uppercut, missa, träffa Linskov. Och när jag börjar med den här målande historien om det här slagsmålet som håller på spår totalt mellan dig och mig, så säger reportern på Expressen så här: Du, vad heter du som ringer? Var hans första? Jag bara, ja men det är ju jag, Hans Wiklund, TV- och radiomannen. Han skriver, är det V med W? Ja, det är W. Och den där andra, vem är det? Jonas Nilsson, aldrig hört talas om. Och Lindskov, vem fan är det då?
Du, hälsa från mig. Jag har varit portad från Systembolaget i Liljeholmen. Jag kom trea i Lyckoslantens korsordstävling någon gång tidigt 1970-tal. Jag är gammal pojkscout. Jag har varit fotbollstränare i IFK Aspudden. Hedersmedlem i AIK. Mm. Jag har...
Ja, det är väl det.
Jag har varit på strippklubb på Repeban. Ja, jag har gjort en hel del.
Simborgarmärket har du väl också? Eller?
Nej, jag tog bara grodan.
Ja, det är när man bubblar i vattnet bara med munnen.
Nej, grodan var i omklädningsrummet efteråt. Jag gick ju på Bosse Hansson simskola ute på Nottlarö. Nej, men den här fighten mellan Salming och Zlatan, ja. Vi kan väl blåsa liv i den. Jag tycker inte om, jag föredrar i krig framför fred. På det sättet är jag väldigt lik Josef Stalin, den här Georgien som står staty faktiskt fortfarande i Tbilisi, ja. Georgiens huvudstad.
Men är han georgier verkligen?
Stalin var georgier.
De sa alltid att han var mongol, för de tyckte han var så brutal och hemsk. Han måste vara mongol, sa de andra ryssarna.
Ja, nu heter det Down syndrom.
Nej, alltså inte mongolid, utan mongol från Mongoliet.
Ja, men det var han inte. Han var ju
georgier.
Googla skiten där hemma. Ja, han var georgier. Får jag bara säga, om Zlatan skulle möta Börje Salming i en bur. Mm. Låt oss säga att Off Limits förvandlas från en ganska tjafsig podd till en cage fighting institution. Vi fixar en stor bur med hönsnät. Vi köper billigt. Lindskov bor ju på en hönsgård. Och så får de slåss där inne. Vem skulle vinna? Börje Salming eller Zlatan Ibrahimovic? De får välja ett vapen.
Vapen?
Börje väljer hockeyklubba och tyngdtäcke. Zlatan får välja sina knytnävar och en sån här, vad heter det?
Samurai?
Nej, men...
Nonchaco?
Nej, men heter det inte en Italian Stanley? En stilett? En italiensk stilett?
En stilett?
Ja. Ja. Vem skulle vinna?
Jag kan inte svara på det, men utan vapen så tror jag att Zlatan anser nog att han är ganska bra fighter för att han har kört taekwondo och sådär. Men jag tror att Börje är nog den som har slagits mest från barndomen och upp till vuxen ålder.
Det var dit jag ville komma nämligen, därför att Börje kanske inte har de här moderna ching-chong-grejerna och flygande Brasilien jiu-jitsu rakade ben. Mm. Han står pall för en riktig smäll, Börje. Finns väl ingen som tog så mycket stryk och gav en hel del smällar som Börje under åren i Toronto Maple Leafs tills han kom hem 77 och spelade för Kungliga AIK som idag spelar på naturis.
Precis, och det är David Streck över. Men sen var det också Börje och hans brorsa Stig. De slog ju varann sönder och samman. Oh. Så fort de kunde gå började de ju slå varandra.
Exakt.
Du, förresten,
jag säger som Örjan Ramberg, det är ingen som har mått dåligt av lite stryk i barndomen, herregud. Nej, men... jag tror Börje skulle ta Zlatan. Ja. Och det är jobbigt för Zlatans ego när han talar i tredje person. Ja. Men underskatta aldrig Börje Salming, mannen som gav Sveriges dyraste kalsonger ett ansikte.
Verkligen, och har ett ansikte som mest består av stygn. Men han är tuff, jag gillar Börje, jag har träffat honom flera gånger, förtjusande person. Ja. Men samtidigt så, han är ju med på alla hörn. Han var ju med i det här Carina Bergfeldt talkshowen och vart han ju överrumplad. När det var någon dåre där som sa att hans mormor hade mördat sitt eget spädbarn. Tror du det? Och han tappade hakan. Vad säger du? Och sen ännu värre så var han ju gäst i något sameprogram med brorsan Stig. Och så kom det dit någon lirare och sa så här: ja, jo då, vi mätte ju skallen här. Professor Lundborg mätte skallen på morfar och mormor. Vad säger du? Det var det värsta. Jag trodde aldrig att jag skulle höra någon sån här. Så.
Men han hade aldrig hört det. Han är ändå uppväxt i... faktiskt Salmi som är en stolt sameby strax norr om Kiruna. Han spelar ju sina första hockeymatcher i Kiruna. Han var ju tredje syskonet i barnen från Frostmofjället som lämnade den lilla stugan, gick ner mot Kiruna, tog sig in på en hockeyrink och så var det Geten Guldspira och Börje Salming. De bildade ju backpar i Kiruna HC. Ja. Vi snackar 60-tal. Ja. Stig Salming börjar ju som forward i den konstellationen.
Och sen fick han ta Guldspira, när de slaktade Guldspira till påskfirandet sen så fick ju Stig gå ner på högerback.
Stig Salming som också är, nu är inte här någon hockeypodd, men jag fastnade lite att det Börje Salming tuffare än vad du tror. Dessutom har han gjort sig känd att han har ju inte munskydd under coronan. Vet du? Han är lite grann som en svensk Chuck Norris. Ja. Han har ju sitt gamla suspensar från Toronto, otvättat, fast i ansiktet. Det är ingen som ser det där. Nej. Så när han satt hos Bergfeldt hade han ju fortfarande suspensar och satt och pratade under det där. Ja. Vet
du, Herman Lundborg, professor Herman Lundborg, vad har du på honom, Jonas?
En galen person som faktiskt är för, man kan säga att det är förspelet till den rasbiologi som växte upp i det obehagliga 30-talets Tyskland. Alltså man skaffade mycket inspiration från...
Ursprunget var Uppsala universitet där Lundborg verkade.
Svenskarna låg bakom, och glöm inte att när Herman Lundborg äskade stålet till sitt förbannade obehagliga rasbiologiska institution på Uppsala, så hade vi en socialdemokratisk regering. Det där bortser man ibland ifrån när man sitter och tjafsar om vem skulle vinna en fight mellan Salming och Zlatan.
Ja, men det där är preskat nu. Alltså, Herman Lundborg är inte preskat, men socialdemokraternas agerande.
Jo, var
men...
inte Herman Lundborg som gifte sig med en samisk kvinna?
Det var det säkert. Ja. Så kan det vara. Jag tänkte på, apropå det här med rasbiologi och sånt, vi återvänder ju till det ibland och det kan vara bra att klargöra lite grann. Jag tänkte ju på det här senaste efterlägget nu. Prins Carl Philip och Sofias förtjusande lilla barn, Julian. Alltså härlig. Alltså, så, grejen är så här, men de här kungabarnens barn är ju så gulliga så att hälften kunde vara nog. Det ena ungen är ju sötare än den andra. Börjar med Estelle och så blir de bara gulligare och gulligare och gulligare och gulligare. Vad ska det sluta någonstans? Och då tänkte jag så här, okej, den här gången med den här Julian. Hon, Sofia där, hon är lite halv... Hon är från...
Prins, hon är ju från början hertiginna av Slits. Och sen blev hon ju då grevinna av utvikning, va?
Precis, exakt. Men innan det så är hon ju från Tornedalen, va?
Ja, hon är också den enda i kungafamiljen som har en tatuering. Hon har ju någon slags sol, en slags kompass i nacken.
Ja,
det är en, strunt samma. Men säg att... Strunt samma, en kunglighet som är gaddad. Bara i Sverige, gott folk. Bara i Sverige. Hon är tänk dig i England. Då hade ju Meghan Markle fått avgå, vet du.
Ja, men tror du hon har någon snaskig tatuering? Tatuering, eller tycker det luktar tatuering om den här tjejen lång väg. Men det är inte dit vi ska. Jag tänker bara på Sofia är lite mörk och Carl Philip med sitt lockiga, mörka hår. Tänk om resonemangen gick där, precis som i brittiska kungahuset. Tänk om Carl Philip och Sofias tredje barn ser ut som han kommer från Guinea-Bissau. Mm. Hur hade det tagits emot? Och dessutom, han får ingen prinstitel. Nej. Och ingen apanage. Då kommer man ju säga att det här är en rasistisk handling från kungahuset.
Exakt. Och det där tänkte jag på faktiskt. Därför att hon har ju något vallonblod i ådrorna, va, Sofia?
Ja, visst är det så.
Och jag tror faktiskt, är det något land man kan födas i och få respekt för hur man än ser ut? Kolla på mig, Hans. Jag är ju ful som en påse ankskit som har flyttat iväg ut i Östersjön.
Jag tycker du är ganska stilig. Du ska inte hålla på att göra ner dig själv, Jonas.
Varför inte då?
Nu är det ju tur att du verkar i ett ljudmedium så att vi slipper så att du inte behöver exponera dig
så
själv.
Så vi inte behöver slippa se dig, sa du där, Hans.
Det sa jag inte.
Men jag har gett... Okej, vi säger så här då. Mm. När den här lilla... prinsen föddes då, utan apanage, ingen visste exakt vad det skulle vara. Julian Herbert Folke.
Ja.
Och jag tänkte så här, oj, 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 nu blir det livat. Jag hann inte mer än slå på tvn. Innan jag slog på tvn så såg jag Herman Lindqvist, populärhistorikens nuna, när han sitter och bedömer de här namnen. Det är alltid en go-to att Herman Lindqvist får bedöma och såga de kungliga namnen.
Oj, vänta, det ringer till mig.
Nu ringer de från Kungliga Hovet.
Fan, jag ska vakna nu. Och nu först.
Du ska... Det här är alltså kvällstid vi spelar in den här podden. Ja. Har du väckning på kvällar?
Nej, men jag har ju en klocka som ringer när jag ska gå och lägga mig. En när jag ska gå och kissa. En när jag ska lägga mig och sova. En när jag ska ta första vodka-shottet och så vidare.
Ha en väckning, nu ska ta den sista. Det där, vad står det på din telefon? Bokad tid. Thai massage Pamjat Norrtullsgatan. Vad är det här?
Ja, vi försöker handla lokalt. Mm-mm. Så lokalt vi kan när man bor i innerstan.
Du har thailändskt tyngdtäcke. Men får jag bara säga, vad heter han? Herman Lindqvist.
Ja, Herman Lindqvist.
Till och med han tyckte att namnen var okej. Men han tyckte att Herbert, det var ju från Sofias sida. Mm. Ett gammalt vallonnamn. Mm. Vallonerna som kom till Sverige på 1600-talet och smidde järn och lärde oss järnkonsten. Mm. Sen har ju svenska alkoholister på parkbänkar där tagit det här med att ta ett järn till en helt ny nivå.
Helt ny.
Och sen Folke, efter Folke Bernadotte.
Jajamän.
Sveriges enda krigshjälte efter alla som stred i vinterkriget på finsk sida. Och sen var det då Julian. Och då sa ju Herman Lindqvist, Julian, ja, det är inte speciellt kungligt, men det är väl sådana namn som ungdomarna vill ha nu, så att det ska vara lite internationellt anpassat. Alltså då är man gammal när man kallar en 35-40-årig prins Carl Philip för ungdomar. Jo. Då är du förbannad med gammal Herman Lindqvist. Ja. Det finns ju rymdstenar med Herman Lindqvist autograf på. Ja. Men avgå det... Herman!
Ja. Men, och jag tycker om Herman Lindqvist, hans skabrösa historiska berättelser. Han kan ju inte mer historia än vad jag kan. Han ljuger ju som en häst travar.
Han kallar sig själv för populärhistoriker. Ja. Och då behöver du inte vara...
Ljughistorier, ja,
exakt,
precis.
Varenda varenda riktig historiker går ju på honom att det är ju faktafel.
Ja, skit i riktiga historiker, vem bryr sig om dem? Det är mycket roligare att höra Herman och läsa. Han läser ju in saker och ting. Han kan berätta om någon kung. Och kungen blev rasande. Herman Lindqvist har ingen aning om huruvida kungen blev rasande eller inte. Ingen vet det. Det står inte nedtecknat huruvida han blev rasande. Men det är också någonting intressant med kungahuset. För att vi har ju en förbläss av att läsa in saker i kungahusen som egentligen inte har någon faktabäring överhuvudtaget.
Därför att de är så tysta och har sådär, vad säger de i Italien, stampa någonting. Att man talar inte med media. Och talar inte med media, då sitter man i media, slaskmedia och på Flashback och hittar på allt eftersom.
Exakt.
Det är det som vi gör, ja. Och det är det som Herman Lindqvist
gör. Men jag menar att traditionen är längre än så. För till exempel Gustav Vasa eller Karl XII eller Gustav III och sådär. Det var ju horbockar och korkskallar hela bunten, men vi tillskriver en oerhörd massa liksom bedrifter och egenskaper som de rimligtvis inte har. Men det här är ju historiens skimmer då. Men det här har då fortsatt då i och med att de inte uttalar sig så mycket i media. Så att
Gustav, det fanns ju inget media på Gustav Vasas tid.
Nej, men Gustav V:s tid så fanns det media.
Ja,
och då kunde man ju kanske...
Fanns smågrabbar också.
Ja, men då kunde vi nog ha sagt att Gustav V, han kan ju knappt träffa den jävla tennisbollen.
Ja, konungen är utstrålande tennisspelare. Han bjuder gott motstånd mot yngre män i kortbyxor, vilka tajta kortbyxor
man. Han servar med skaftet från baslinjen och sen, där
ja, visst,
har
ja.
Vi ett tiebreak. Nu är det tiebreak för bägge två här. De lägger sig och vilar en stund. Han var en jävel på smågrabbar, vet du, han var värre än Bosse.
Prins Sigvard, han var ju då artdesigner, va? Eller han var designer.
Ja, han plankade lite kaffekoppar, ja,
exakt,
och skit.
Exakt, dit jag vill komma. Ja, prins Bertil, han var ju så fruktansvärt bra på bull. Mm. Ja, när han åkte ner till Rivieran och tog fram sina lyxiga guldklot som han spelade med. De andra sönderrökta gubbjävlarna, de slängde ju bort hans kulor ner i Medelhavet. Ja. Han hade ju inte en chans. Mm. Men ändå så levde vi i villfarelsen att prins Bertil, han, det är ju bullprinsen. Han är så oerhört duktig i bull och så vidare. Och sen så spillde det över så småningom på Carl Philip. Han är reser. Prinsen, han kör ju så himla bra. Han har aldrig kommit i mål i en enda Porsche-tävling.
Och då kör han ändå så här ett halvmässigt STCC och
sånt. Han har ju trehjuling. Han är stödhjul på sin Porsche.
Jag bara säger om prins Bertil, du säger att han plockar fram guldkloten när han bodde på franska Rivieran och levde gott på våra apanage. Mm. Det första han plockade fram, det var väl en Chablis liksom. Han lär oss, det finns ju rykten om prins Bertil. Jaha. Att han stod på tå och drack Chablis innan frukost.
Ja.
Den
det skulle jag också göra om jag vore prins.
Ja, jag med! Jag känner den svenska avundsjukan komma rusande, inte bara genom min skrumplev utan även hela mitt tjocka radiopryte liksom. Ja. Tänk att vara prins och få börja dagen med att ta en liten hurdekurring. Mm. Ta han Sven Bertil Taube som är lite av en kunglighet i folkhemmet. Va? Vår tids Bellman var ju då Sven Bertils far, Evert Taube. Mm. Åkte ner till Pampas, slog ihjäl lite tjurar, satte på någon Carmencita i något fönster, åkte hem, hade snott varenda folksång från argentinerna och så blev han bejublad och fick stå och sjunga på Gröna Lunds scen.
Sambor och bonner, liten stad förutan flata ständighet.
Och inget mer Sven Bertil. Inget mer Evert.
Men får jag bara säga, Sven Bertil Taube, jag har en kompis som jobbade för många år sedan på Sandhamns hotell. Och på sommaren så bodde Sven Bertil Taube där med familj. Ah. Han var ju då gift med Ann Zakaria som var en förbannat underskattad skådespelare.
Ja, hon var inte särskilt bra.
Var
men okej, fortsätt. Nej. Ja.
Hur
det är bara någonting man säger. När en skådespelare ska inte ha lyckats särskilt väl, då säger man underskattad. Hon kanske bara var dålig.
Okej, okay. Ann Zakarias var en underskattad, det vill säga dålig skådespelerska. Hur som helst så Sven Bertil Taube pratade med min kompis som jobbade i receptionen. Det här är preskat för länge sedan, det här är många, många år sedan. Ja. Då sa han, du, hörru du, vi kommer hem sent ikväll. Absolut, herr Taube, inga problem. Kan du ordna en grej till mig, hörru? Ganska schysst. Ni har inte öppet i natt, va? Jo, receptionen är dygnet runt öppen. Ja, men ni har inte öppet. Baren är inte öppen på nätterna. Nej, baren stänger klockan 23.00 enligt gällande svensk alkohollagstiftning. Så nu hör man att det är någonstans 70-tal, va? 70-80-tal. Mm. Ja, gör du mig en tjänst, va? Ställer du ett litet glas Jägermeister under receptionen så kan jag ta den när jag bara smiter in på rummet med familjen. Mm. Självklart, herr Taube. Varenda kväll innan han somnar var han tvungen att ta ett glas, ett sånt där, vad heter det, Purex dricksglas, nej.
Nej, med Fernet.
Durex, nej, med Jäger.
Med Jäger.
Fernet, är du borgerlig, din fan?
Ja.
Va? Snart blir du Nyamko Sabonio lierade med högern också.
Ja,
men det skulle vara Jäger, skulle vara Sven Bertil Taube.
Ja, men det tycker jag är fullt rimligt och det tycker jag inte är en sån struntprat. Det gör någon bara högre anseende.
Ja, jag har respekt för de som kan downa Jägermeister mitt i natten tillsammans med sin familj, på riktigt.
nu känns det ju som, om vi ska fortsätta med det här med hur kungligheter ska tilldelas egenskaper som de bevisligen inte har, eller att de är lite för mer än andra. Eller vi vill ju att de ska vara för mer, och det här har ju även drabbat då dem från Estelle och i fallande skala då, att de är väldigt kavata, de är checkade, de är duktiga. Och jag kunde läsa nu om Lille Julian, han har kommit hem och så stod det citerat från hovet då. Det här är ju inte prinsparet själva som har sagt givetvis, för de har ju fullt upp med sin bebis. Och då säger de från hovet, säger, ja, jag kommer inte ihåg vad syskonen heter där, du vet säkert du Jonas.
De heter Alexander och Gabriel.
Ja.
Och sen har vi Göran, det är ju Lamberts, den äldre brodern.
Just det, nej han är inte med i den familjen.
Nej.
Okej, okay, vi har Gabriel.
Det är skillnad på kladd och tafs.
Ja, vi har Göran och Lasse, alltså hans prinsbröder. Och då är det redan så, då säger hovet så här, ja, de är redan, tar hand om din lille och hjälper honom. Du vet, de har inte sett den här bebis, de skiter i en bebis, de är 3 år gamla själva. Ja. Och då är det så här, ja, lille Julian, han tog sina första steg idag. Kan det verkligen stämma? Han är 2 veckor gammal. Ja, och så kan han läsa och skriva. Han kan säga farmor Silvia och nej, det är väl inte möjligt ändå. Han är ju bara 2 veckor gammal. Jo då, han är så himla kavat och duktig den här pojken. Och för
man,
hans
ser,
del...
man ser på blicken han ärvt farfars dyslexi. Han samma blick som kung Carl Gustav.
Ja, men det får hoppas att han inte... Kanske har han plockat lite mer från Sofias sida. Vi får hoppas det. Men han ligger ju pyrt till den här julen. Han får ju ingen riktig... Han är ju inte med i kungahuset. Han är ju en avfälling. Han kommer ju behandlas som en bastardo i den här familjen. Intressant. För att han får ju inget apanage. Så han måste ju själv slarva ihop sina pengar. Och Gud vet hur han ska göra det.
Men han har ju också råkat väldigt illa ut. Han har fått överta ett gammalt landskap som har fallit i glömska sen prins Bertil satt på torken där. Ja. Han är ju hertig av Halland. Det var ju prins Bertil, salig i åminnelse.
Ja. Är det någon som vet var Halland ligger ens?
Halland är alltså stället där Halmstad bollklubb och Carl Bildt har härjat runt.
Ah,
Hallandsåsen, det är bara elände i Halland.
Ja. Per Gessle.
Per Gössel ingår i Halland. Mm. Tylösand. Och där ska han vara. Jag fattar inte. Han får alltså inget apanage den här lilla Julian. Men han ska ju aldrig behöva ha ett vanligt jobb. Han kan ju fortfarande representera som hertig av Halland, landshövding. Och landshövdingen, de lägger inte 2 strån i kors. De är förbannade med slöaren, morgon-DJs i reklamradion. De gör ju ingenting.
Ja, jag tycker jag är överdriven, men visst, jag förstår vad du menar.
Och de visste ju också om prinsessan Sofia och Carl Philip. De visste ju om att nu föder vi ett barn här.
Så kommer hamna utanför.
Ja, kan du komma på min mage istället, sa Sofia. Nej, Carl Philip, jag vill bli befruktad.
Inga sådana där äckliga detaljer.
Nej men det är inga, vet du vad, det är vanlig hygglig biologi, Hans.
Ja, men ändå, jag tycker du ska bespara kungligheterna för
du är sånt. Traumatiserad efter övergrepp i Bagarmossens skola, det vet väl jag om också. Hur som helst, de visste ju om...
Ja, jag måste gå och duscha. Det är sånt här som får folk att stänga av den här podden, Jonas.
Du ska duscha mig sen, Hans.
Jag vet.
Därför jag satt in en väckning på din klocka. På din mobil. Hörru du, nej men de visste ju om att barnet skulle födas till en person som faktiskt får försörja sig själv. Ja. Som alla andra barn i det här landet, förutom...
Alla hans syskon.
Ja, faktiskt.
Och kusiner.
Ja, nej men det är de som är födda före 2019 hamnar ju med på apanagetåget. Ja, de klarar sig, vet du.
Så att,
det kommer bli ganska tryckt stämning när det blir middag i kungafamiljen.
Ja, visst, så vad har du mer för mat då?
Jag har ingen mat för mamma.
Vad fan, kan du inte ens prata rent? Du är 3 år gammal.
Ja men snälla mamma, kan jag inte få lite mat?
Jag har med blodpudding i min lunchlåda.
Från skolan?
Va? Det är ju haram. Vi har ju fått sharia-lagar i Sverige sedan 2026.
Ja, det där duger inte.
Jag tror att Julian kommer tjäna på det här. Därför att i motvind lyfter drakar. Det sa ju redan Mao Zedong.
Det gjorde han.
Och jag tror att det är bara bra för honom att få ta sig ett riktigt jobb. Eller göra som majoriteten av svenska ungdomar idag, hoppas på att hamna in i försörjningsstöd, hörru.
Ja, eller bli instagrammer. Sån här, vad heter det? Influerare.
Influencer.
Det skulle han ju lätt kunna bli. Så kunna lägga ut snuska bilder på sina syskon. Det vore ju skitkul om man kunde vara en riktig buse den här, va?
Och nu gör du ju själv det du anklagade mig för en stund sedan. Nyss tittade vi in i sovgemaket hos kungligheterna.
Ja, men där tycker jag inte du hör hemma.
Nej, men lägga ut snuska bilder då?
Ja.
Prinspix.
Ja.
Det vi ska lägga ut. Ja, okej.
Okay. Ja. Hörru du, ja, ska vi lämna kungahuset där? Men som ja, sagt,
vi ska hålla oss
grattis till prinsparet och deras nya telning. Ja. Jag. Han ser jättegullig ut.
Absolut. I och med att ungarna är så gulliga rent utseendemässigt så blev jag från att ha varit republikan och beredd med tegelstenar så fort jag såg en kunglighet så har jag blivit nästan lite monarkist. Är det åldern också? Sen jag fyllde 70 gillar jag kungahuset. Ja. Alltså. Läser svensk damtidning och gärna runt i Hermelin-kaftan.
Ja, och läser Herman Lindqvist med stor behållning. Titta vad Herman har nosat upp. Kungen blev rasande! Det han vet till och med att kungen blev rasande här på 1600-talet, det är ju obegripligt.
Han skrev någon bok om svensk historia, så han skrev en tusenårskrönika och så skulle han lite snabbt gå igenom allt. Då hittade han ju på att det var en... De hade hittat en kvinna i en grav i Birka. Fine, det kan man mycket väl ha gjort. Sen hittade han ju på att den kvinnan var en ansedd hövding, bla bla bla. Ja. Det vet vi ingenting om. Han kanske det kanske är någon vikingakung som begravde sitt favoritfnask eller en trälkvinna eller hans egen mor. Vi har ingen
eller
aning om det.
Eller någon som bara trillade ner i graven och dog.
Men...
Alltså kanske så sent som på 1900-talet.
Kommunalarbetare från Strängnäs kommun. Nej, men faktum är, vi vet ju ingenting. Nej. Vi har ingen aning om det. Men i narrativet svensk feminism sent 2020-tal.
Är det här feministernas fel?
Ja, men på riktigt.
Ja,
har du inte märkt att så fort det är vikingaprogram på Sveriges Television just nu så är det kvinnan. Det är möjligt att det var så att kvinnan levde en mycket mer upphöjd tillvaro än när vi kom in i medeltiden. Mm. För det är då vi verkligen via kyrkan börjar förtrycka kvinnan. För då ser vi hennes, vad heter det, hennes...
Makt.
Ja, precis. Hennes, inte hennes makt, hennes... Vad säger
inflytande.
Man, vad är det man säger på kurdiska balkonger? Hennes heder.
Ha, heder.
Vi börjar låsa in kvinnor därför att det fanns en heder i... den begränsade sexualiteten. Kyrkan kommer in, vi pratar medeltid, vi pratar 1300-1400-tal och kvinnan då tillhörde en man. Så var det troligen inte enligt Herman Lindqvists science fiction-romaner på medeltiden och på vikingatiden. Nej. Eller på den tidigare tiden, värendetiden. Va? Vi måste bli en... Värendetiden.
Är det på dinosauriernas tid?
Nej, ja nästan. Det är åren efter. Det är det första året som Sven-Bertil Taube har en listetta.
Ah, ja. Joe Biden hade tillträtt som guvernör.
Joe Biden som inte har något pass, han har KOL-14-metoden på ett papper.
Ja.
Du hade något, på tal om kungligheter, Dan Eliasson, kungen av myndighetsmissbruk, gjorde ju comeback i veckan.
Ja, vad var det för något?
Han blev ställd inför KU, inför någonting som hette Coronakommissionen.
Just det, precis.
Och så skulle han förklara sig och någon smart PR-agent hade sagt till honom, för fan! Dan, du är inte så jävla populär längre i folkhemmet, hörru. Sen du var nere på grabbresa på Gran Canaria. Så ta på ett munskydd när du går in i KU. Han är den enda som går in i KU med ett munskydd. Han tar av sig munskyddet och sen berättar han för KU hur han tänkte som chef för MSB. Och så säger
som han... Som man ser jag fick sparken ifrån.
Ja, exakt. Efter den famösa Gran Canaria-resan han blev Stig Helmer Eliasson och på hemvägen åkte förbi Suezkanalen och stängde in ett förbannat fartyg.
Ja, det var han.
Ja, visst, exakt.
Han körde på grund.
Ja, exakt. Han har kört blankt annars, säger grabbarna på Gran Canaria. Faktum är att när han kommer tillbaka så ska han berätta då för konstitutionsutskottet, eller som det hette just de här dagarna, Coronakommissionen. Och då berättade Dan Eliasson, ja, vi slog larm tidigt om att i beredskapslagren fanns det inte varken personliga...
Nej, det fanns ingenting.
Det fanns ingenting.
Och vi hade slängt det som fanns.
Exakt, det fanns inte ens hårt bröd och ärtsoppa från den gamla nedlagda svenska försvarsmakten. Det fanns förband med ingenting. Och vi sa redan tidigt, redan i februari, så sa vi att det var fara och färde. Och även på sjukhusen så led man brist på personlig skyddsutrustning, munskydd och annat. Så han går in och så berättar han att det var så förbannat allvarligt. Så, men politikerna då, Löfven och hans politruckkompisar, det är ju Eliassons gamla kompisar.
Ja.
De valde att inte lyssna på MSB.
Nej.
Men om läget var så förbannat allvarligt, varför åker fanskapet ner på två charterresor till Gran Canaria mitt under brinnande pandemi? Och det roliga är, när han kommer hem så får en Expressen-journalist som någon har skrämt upp tag på honom på Arlanda. Har du varit på Gran Canaria? Ingen kommentar. Har du varit på Gran Canaria? Kan du svara ja eller nej? Ja, det var ett rent tjänstärende. Och sen frågade du Expressen MSB om det var ett tjänstärende. Då säger någon icke-skolad mediekommunikatör på MSB, och tro mig, det finns ganska många sådana. Så säger någon icke-skolad mediekommunikatör på MSB, ja, vi kan inte kommentera generaldirektörens privata resor.
Vänta, det var ju tjänsteresa.
Ja, exakt, exakt. Ja. Han avslöjas av sina egna. Snack om dolkhugg i ryggen, min ja. Brutus. Det här är som en femte kolonn i Francos fascistiska Spanien.
Lite grann. Sen tycker jag att man måste skilja lite grann på verk och person. Det vill säga att personen Dan Eliasson, han är ju lika outhärdlig som den här Lamberts, alltså en person som inte, som tror att han gör rätt fast han gör fel och har en oerhört liksom grundmurad positiv inställning till sig själv. Men vad Eliasson gjorde, han gjorde sitt jobb i början, han sa det här kommer gå åt helvete, ingen lyssnar. Okej, skitsamma, jag åker till Kanarieöarna, det gör varken från eller till, och det gör det ju inte heller om han åker till Kanarieöarna. Vad fan spelar det för roll?
Han var ju politiskt tillsatt av regeringen till att sköta MSB ja. Efter att ha misslyckats både på Försäkringskassan och polisen. På Rikspolisstyrelsen. Ja, och då kan ju inte regeringen säga vi är dåligt förberedda, därför att regeringen är ju ansvarig för att MSB som myndighet har fyllt upp våra militärlager med gammal ärtsoppa, likmask och dildo modell M69. Men av Eliassons favoriter.
Ja, det lär vara det. Men nej, det vet vi för fan ingenting om heller, va?
Måste jag veta någonting för att få uttala mig?
Vi är sponsrade av dem, eller?
Nej, absolut inte.
Jo, men du?
Nej, men han hade ju rätt i sak. Visst hade han det?
Ja,
men det förändrar ingenting. Nu är han ju generaldirektör för, vad hette det? Regeringskansliet. Ja. Det är ett rent förbannat hittepå. Han borde fråntas apanaget likt din kompis Julian Herbert Folke Bernadotte. En kille som får, som du och jag, slita hårt för brödfödan.
Ja, det undrar jag om man behöver göra. Du, det har ju seglat upp den här stora, den här rättegången i USA nu, den här som handlar om den här polisen som ska åtalas för att ha orsakat George Floyds död. Har du följt med det där?
Ja, det här är inte Ingo mot Floyd som var en gammal boxningsmatch. Det här är George Floyd mot rättsstaten USA. Det här är på riktigt hög nivå.
Ja, verkligen.
Nu är du ute i farliga tassemarker.
Ja, jag vet. Och då ska man ju då under den här rättegången försöka påvisa, var det så att polisen med brott mod tog koll på den här stackaren i rännstenen, eller var det George Floyds övervikt, ymniga narkotikamissbruk och hjärtfel som möjligtvis tog livet av honom? Det där ska vi försöka utredas nu. Man kommer ju höra olika läkare som får göra olika utlåtanden för att försöka komma fram till vad var det egentligen, vad är hönan i ägget? Var det polisen som slog ihjäl honom eller dog han för egen maskin, så att säga?
Jag har aldrig sett en mer politisk rättegång sen Dreyfus-rättegången. Nej. I Paris sent 1800-tal. Googla skiten där hemma, gott folk.
Och den såg du faktiskt inte, Jonas.
Nej, men jag kan väl göra som Herman Link. Vi ska väl hitta på historien.
Kungen blev rasande. Familjen, George Floyds familj har ju kompenserats rikligt, var $1,000,000 belopp för sin förlorade och älskade familj.
$27 miljoner.
Ja, för att förlorat sin familjeförsörjare. Mycket till familjeförsörjare verkar han i och för sig inte ha varit, men det spelar ingen roll, det är klart att de ska ha pengarna. Och nu kommer alltså det här rättsliga efterspelet. Det blir ju jättespännande. Floyds frånfälle, det utlöste ju kravaller, det kommer ni ihåg kanske.
Över hela världen.
Ja, precis, men framförallt i USA. Det ledde ju till en polarisering, då inte bara i USA utan lustigt nog även i Sverige, inte i resten av världen, i Sverige.
Det blev ju mer kravaller på svenska gator efter George Floyd-mordet än vad det blev efter 7 knivhuggna i Vetlanda, denna bandymetropol som har fött bland annat Lena P och hennes förbannade symaskin.
Ja, hon spelar inte bandy, va?
Nej, men PH...
Ja, skitsamma. Mm. Men hur som helst då, så då blev det ju Black Lives Matter för hela slanten. Det har ju dominerat då i både kontext och narrativ här i gamla Sverige. Ja, fick in både kontext och narrativ i samma mening också.
Snart säger du Bosse Hansson också.
Och Bosse Hansson. Och då blir det så, han Floyd då, det är ytterligare en afroamerikansk hjälte som då har fallit för institutionaliserad rasism.
Han blir en symbol det,
ja,
för någonting.
Först var det Muhammad Ali, Barack Obama, Nelson Mandela, Martin Luther King, Oprah, Cosby och nu alltså George Floyd. Listan kan göras lång på afroamerikanska hjältar som har fallit för rasismen.
Ja, men fast vänta nu, Bill Cosby, det var väl inte han som föll, det var väl hans dejter som föll av Bill Cosbys knockout-droppar. Aha, det var ju Johnson & Johnson-piller med en dos som han använde.
Jaha, det var han som åkte dit för våldtäkt. Eller ja, var det Martin Luther King? Jag kommer inte ihåg.
Cosby var det,
var det båda?
Bill Cosby var väl det svarta Amerikas Göran Lamberts.
Just det. Okej, bakgrunden är, jag tittar på lite forskning, jag gör gärna. Jag har läst en BRÅ-rapport här. Jag vet att du är sugen på att lyssna på vad jag har att säga om
ja,
det.
Ja, verkligen.
Bakgrunden i amerikansk forskning, den säger att en afroamerikan han löper nästan dubbelt så stor risk att dödas av polis som en vit person. Ja. 95% av de här svarta är män. Och de här båda siffrorna då, de återspeglar givetvis någon form av rasistisk struktur. Men det återspeglar också samma forskning att allt är ju väsentligt lika. Just den här gruppen begår grova brott.
Ja, men det är
för att... Så de är överrepresenterade även där. Så att det egentligen speglar bara det ena och det andra.
Men det är ju inte hudfärgsbaserat. Det är ju baserat på vilken social grupp du tillhör. Därför att våldsbrottslighet...
Socioekonomisk situation.
Ja, just det. Precis.
Som vi säger
jag har också, läst Feministiskt Initiativs partiprogram. Socioekonomiskt sämre bemedlade riskerar att hamna i våldskriminalitet i mycket högre grad. Det har vi sett i varenda västland.
Det är riktigt, men det är särskilt tydliga strukturer i USA kan man tycka. Och det är inte säkert att det är bara för att polisen jobbar ihop med Ku Klux Klan eller sådär. Vi har ingen aning om det på det viset. I Sverige så är ju sånt här lite känsligt att forska på, så att vi forskar ju på andra saker, till exempel hatbrott.
Just det
är en jättestor grej för svenskar. Och det har tittat på statistiken.
Om Börje Salming slår Zlatan på käften, är det ett hatbrott därför att hockeyspelare av hävd tycker att fotbollsspelare är fjollor?
Nej. Däremot om Zlatan slår Börje, då kan han åberopa hatbrott eftersom Börje tillhör samisk minoritet i Sverige. Då har man skiktat in de här olika minoriteterna.
Men fast vänta nu, Zlatan är ju från Balkan. Ja just det, de är en majoritet i Malmö, förlåt mig, stämmer.
Så det är nog helt annat. Så att då tittar jag lite grann på hatbrott här. Och då ska du veta också en annan sak med hatbrott, att det inte är ett brott i sig, utan det är en försvårande omständighet.
Och det är väl en högre straffsats?
Det kan vara, men det är inte alls säkert det blir det. Men om jag säger att jag ger dig en örfil, jävla Jonas, är det jävla glasögonorm säger jag, för du har glasögon på dig.
Bara för att jag är kortväxt.
Är du kortväxt också?
Nej, men jag har ju glasögon för att jag inte ser så bra.
Jo, men det har väl inte med att du är kortväxt att göra?
Nej, men det blir ju ett hatbrott om jag som har jobbat hos Snövit, jag kanske är åttonde dvärgen och heter Bitter.
Julian!
Men om du slår på mig, är det ett hatbrott?
Det kan
jag
vara
kanske
det.
Är smyggej.
Ja, precis. Och jag säger din jäkla smyggej och så klappar jag till det. Då kan det komma ifråga till ett hatbrott.
Måste du veta att jag är gay för att det ska bli ett hatbrott enligt...
Eller om jag bara säger gay fast du inte ens är gay och sen säger att du har kommit på att du har blivit gay under tiden som det här brottet utreds. Då kan jag åka på ett högre straff.
Okej.
Okay. Skitsamma, det där är detaljer.
Är det en högre straffsats om du har kladdat eller tafsat på mig? För det var Göran Lambertz har ringt och undrat.
Aha. Ja, men då måste vi först reda det här vad som är kladd och tafs. Och Lambertz har ju varit så snäll så han har ju själv rätt ut skillnaden mellan kladd och tafs i sin lördagsbetraktelse i sin... Han har en blogg den dåren. Vem fan har det?
Fredrik Federleys ogenomtänkta medverkan i talkshowen Carina Bergfeldt. Det framstår som någonting som är hämtat ur Vetenskapsakademin jämfört med Lamberts presskonferens på ett gammalt campingbord från Rusta. Mm. Där han står inför rullande kameror på Sveriges Television och berättar och hänger ut den här stackars vikingakvinnan de hade hittat på Birka. Hon är fortfarande okänd och befinner sig på hemlig ort.
Ja.
Det där skulle du gräva i, Hans.
Var det Birka-kvinnan verkligen?
Det var en bock i Örtagård. Ja. Det är en gammal fin roman, svensk arbetarroman. Här var det ju en kåtbock i Trädgård.
Ja.
Det är Göran Lambert som tar över den fallna manteln. Utan apanage.
Jag har inte repat mig efter den här presskonferensen utanför Mexitegelvillan. Hur kan han bo så eländigt? Han var ändå Sveriges, kanske utan konkurrens, mest kända och mest framstående jurist.
Herregud.
Det är sorgesamt, va?
Han faller fritt.
Nej, men också, det där, jag tycker att det är en indikation på hur det är ställt med det svenska rättssamhället. Om det överste kucken visar sig vara skvatt galen, hur är det då ställt med resten, undrar man ju.
Ja, fast det där är ju en galopperande psykisk ohälsa. Det är det som terapeuten som jag inte får nämna mitt namn. Exakt. Nej, men alltså, någonstans, han sitter ju fast nu efter Maria Sveland som en himla duktig debattör och har verkligen gjort mycket för det feministiska Sverige. Hon intervjuar ju honom och då berättar han att hur många gånger har du kladdat / tafsat på människor under ditt liv? Ungefär 20 gånger, säger han. Och så sitter han och skrattar lite för läget.
Ja.
Alltså, han är ju mer fast i leran och skiten i ett medialt Sverige än vad den där stora fraktpromen fastnade i CS-kanalen.
Älskar din metaforik där,
Jonas. Lambertz är som ett sitter fast. Vi kommer ju inte vidare om inte han, mannen som gav, inte suspensoaren ett ansikte, för det är Börje Salming. Om inte Lambertz gör avkall på allt han har sagt och slutar blogga om de här sakerna så kommer ju fanskapet hamna på kåken tillsammans med Fredrik Federleys gamla dräng / partner på Federleys gård.
Ja, det är riktigt.
Men det är samma andas barn.
Du brukar alltid säga så här, Jonas. Om du har grävt ner i en grop, sluta gräv, annars kommer du inte ta det upp. Och det stämmer ju så till vida. Men om du fortsätter att gräva, som till exempel Lambertz gör eller andra, då kommer du så småningom ut i Kina, för du kommer ju gräva det rakt igenom hela jorden, förstår du?
Exakt.
Vad säger du nu då?
Och då kommer du till det land som tillsammans med WHO har fastställt att coronaviruset, gjorde de faktiskt i veckan, inte kommer från något kinesiskt labb, utan kommer ifrån en gammal matmarknad med...
Det är fladdermusen.
Fladdermus. Jag trodde aldrig att en fladdermus kunde orsaka så här stor panik bland tänktäckarna på jorden. Börje Salming, reklam. På tal om fladdermus, han är här, nyligen utskriven från stormen och psykakuten. Jonas Lindskov, demonproducent.
Hallå.
Tiden är ute.
Ja.
Vad fort det gick, Hans.
Ja, det gick fortare än den här rektalundersökningen som Lindskov var tvungen att utstå. Och det var inte ens hos läkaren utan ner på thaisyltan här.
Det gick roligare än att sitta här med er.
1-0 till Lindskov!
Ja, vem behöver en producent när man har en sån här fiende istället?
Ja, härligt. Absolut. Med såna här vänner behöver vi inga fiender. Citat, general Custer, slaget vid Little Big Horn 1876. Samma år som Sven Bertil Taube föds i kortbyxor.
Föddes han i kortbyxor? Precis som Julian. Han går ju redan i kortbyxor, han är bara 2 veckor gammal. Han är så kavat en lille, han har kortbyxor och han pratar och ropar på farmor.
Ja.
Och, han var himla fin igen.
Ja. Lilla Julian, vi får hoppas att han växer upp och blir en...
Julian Assange.
Att han lyckas med någonting, han kan börja rap. Och begå våldsbrott och sen hamna i Petri Guldgalan.
Ja, men det vore något, va?
En Julian Byn.
Ja.
Lindskov, du tittar på klockan. Är DN-folket på väg in här?
De har ju en ny kille där på DN.
Ja, jag vet det.
Fan, det är ytterligare en Manchester-kostym.
Det var en, när vi gick in här, så han tittade på mig så konstigt. Och jag sa det, du, enligt förundersökningsprotokollet är jag helt oskyldig.
Ja.
Jag såg ut som en kladdkaka från Lamberts julfirande. När han tittade på mig så var det med vämjelse.
Ja,
ska verkligen. Inte vi vanliga skithögar få göra media?
Ja. De ser äcklade ut fort de ser. Men de tror ju att vi är några knegare som är inne och tapetserar här i deras poddstudio, eller hur?
Du! Inga kränkningar, jag har inte gjort ett ärligt handtag hela mitt liv. Jag har suttit och snackat skit, jag tänkte fortsätta med det. I podden Off Limits, veckans avsnitt är slut. Nu lägger vi ut bilder på sociala medier när Lindskov får ett kladdigt läkarfinger rätt upp i stolgången.
Mm.
Var ska man kommentera oss, Hans?
Inte fan vet jag, det är ju du som håller i det där. Jag tål ju inte höra vad folk säger. Jag blir förbannad.
Vad tror folk tycker om dig?
Jag vet inte.
Gå in och tyck till om Iggy Pop, Börje Salming, Göran Lamberts, Maria Sveland och DN-podden som kommer efter oss. Tyck gärna till om oss på Flashback eller kommentera oss gärna på iTunes. Vi har fått ett namnförslag på Flashback som är fantastiskt bra. Det är en kille som har tänkt ut att vi ska heta efter Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Mm.
Alltså, det är fullbordat något sånt där. Mm. Du är Lock och jag är Stock.
Ja.
Efter den här, därför att jag har tydligen bara fotbollsreferenser när jag sitter och poddar, vilket jag inte haft. Ja, jag sa kanske Zlatan här.
Ja, jo, det hade du.
Och sen är han så duktig också. Hörru Wiklund, bollen var offside när hon Hanna Marklund på den nya fotbollskommentator och som kommenterar svenska fotbollsland. Sätt mig, jag är kvinna och rätt var med i TV-sporten.
Ja, men det har hon. Hon är ju bäst, hon är överlägsen de här tröttgubbarna.
Hanna Marklund, bollen in offside, Wiklund. Hon pratar rikssvenska jämfört med Erik Niva som man helst ska läsa faktiskt.
Ja, vad är det med honom?
Ja, visst. Ja. Det här var podden Off Limits.
Följ... Vad var namnförslaget förresten?
Lockstock.
Vadå? Lockstock? Vad fan, vad dåligt. Vem skrev det?
Jag tyckte det var bra. En skribent på Flashback. Jag tror att det var Carolas manager som fortsätter att förfölja oss.
Ja.
Det är någon också som kallar dig för sociopolitruck, Hans. Du kom ju ut sista veckan så att du har knappt röstat på
dig. Nej, men det stämmer ju också som man säger. Men inte sosse kanske, men politruck, det ställer jag gärna upp på.
Det är sant. Vi tillägnar den här sändningen till dig som lyssnar. Podden är slut nu. Hur många är de på DN-podden? Off Limits måste lämna. Vi är utschasade ur lokalen. Det här är tristare än julafton hos familjen Lamberts. Tack för oss den här veckan. Stöd oss, kommentera oss, sprid oss. De försöker tysta oss. Gissa varför? Jo, här får du den osminkade sanningen varenda vecka. Tack för att du har lyssnat på podden Off Limits.
God jul!